Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar
på GIF-podden och vi brukar börja så här med lite liksom koffeinstark inledning och sen mattar vi av och pratar lite lugnare. Och dagens gäst till ära som är här med mig, vill du presentera dig själv?
Ja, jag kan presentera mitt namn.
Ja, säg ditt namn.
Ja, Henrik Ånstrand är det som är här.
Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Ja, för mig är ju du liksom det oskrivna kortet. Vi har liksom inte pratat så mycket om dig. Du hamnar lite i skuggan bakom Joel och Ferran. Och jag tänkte att det här ska vi liksom reda upp idag. Härligt. Vi ska få ordning på det. Och vi varnar lite för att du sa här innan till mig att du har lite hosta.
Ja.
Av sympati kan jag säga att jag har också lite hosta. Jag har Fran-hosta. Det är ett CrossFit-begrepp. Så man får det efter Fran. Men det blir lite mer uppstuds idag än vanligt, Henrik. För jag verkar ha tappat mina skrivarbehörigheter. Jag får inte liksom skriva ut något papper. Så jag litar nu på mitt goda minne så där. Vad tror du om det?
Det ska nog bli bra, det tror jag.
Ja, jag har jättegott minne. Det här löser vi.
Vi löser det tillsammans.
Det ska bli någon form av inspelning.
Vad bra.
Men hur är läget med dig?
Det är bra. Som sagt, när säsongen är över och man går in i någon eftersäsong. Förknippat med en tomhet och en konstig känsla alltid efter säsongen som infinner sig. Mm. Man har kämpat så hårt och jobbat tillsammans ett helt år och så ska man säga hej då och så träffas man inte och så blir vardagen en annan och så att det brukar bli en tomhet. Fyllt upp det med lite sjukdom då, som sagt.
Det sköna tv-repriser.
Ja, precis. Ja. Nej, men så lite annorlunda jobb. Mm. Mer skrivbordsjobb och mer kunna vara hemma lite mer.
Du har inte liksom åkt på någon semester eller så?
Jo, vi gjorde det. Mm. Vi planerade. Det är ingenting som jag kommer sitta här och skryta om nu. För att jag har ju fått en del pikar för den här semestern.
Va? Nu förväntar jag mig något. Ja, antingen storslaget. Att du har åkt till något av de här slavuppbyggda länderna. Eller att du liksom åkt till, ja, inte ens Söderhamn.
Nej, ja, precis. Nej, men vi brukar ju åka, min familj, vi brukar åka till något varmt land efter säsongen. Vi har gjort det nu i några år sådär. För att komma iväg och för att sola och bada som de flesta gör. Mm. Ja, men så tänkte vi att i år att vi åker till Åre istället. Mm. För det är ju fint och vi alla tycker om att åka skidor och vi gillar att vara i fjällen. Och så Åre i december, det blir ju härligt. Mm. Och sagt och gjort så bokar vi en sån resa och ja, alla kan ju se ut hur mycket snö det är i Sundsvall och Söderhamn. Och jag kan säga när vi kom till Åre så var det inte så mycket mer snö i Åre.
Nej, så var ni.
Så att vi kom ju dit och till gröna backar i princip. Sen har de ska ha VM där i februari. Så att den backen var ju vit, men där vill de inte släppa in några turister och som förstör den backen.
Så då vet du vem jag är.
Jag försökte spela det där kortet, men jag träffade faktiskt en bekant där uppe som jobbade med VM, så vi fick åka pulka i VM-backen.
Nej,
så
är det
den,
sant?
Ja, den är invigd, VM-backen.
Wow!
Ja.
Ja, det här är en bra. Det här blir vår första rubrik från GIF-podden.
Ja, det är bra.
Ja, men vad härligt.
Så att vi fick lite vinterkänsla där i alla fall.
Ja, men det är inget att pika dig för. Och sen blev du sjuk på det liksom. Så du åkte till Åre för att ligga på en soffa och
Ja, nej, vi var ju tittade på Sveriges största vattenfall.
Mm.
Och det var häftigt faktiskt. Mm. Det var häftigt. Och så var vi och badade på det där äventyrsbadet. Mm. Och bowling, det finns andra saker att göra i år.
Det finns annat. Ja. Ja, nej men av det man hör ju om olika typer av semester. Det är mycket sol och bad och så här, men Jonathan Tamimi pratade jag med, han hade ju bara åkt till Stockholm för han ville bara träna. Det är ingen idé att jag åker iväg för jag vill ändå bara träna på semester.
Det låter så. Som Tamimi, det låter ja. Exakt som Tamimi.
Ja, vad är det? Han är den typen av...
Ja, han har den mentaliteten och han har den kroppen som tål den belastningen. Ja. Och han, en del vill ju inte vara still, de vill ju träna och känna. Och det finns ju någon sån här vi brukar skoja om när Joel åker... Jag såg någon kille i Sundsvallsjacka springa i några backar här på Södermalm. Och vad är det här för någonting? Och då var det ju Tamimi som var ute och körde intervaller i någon branta backe här på Södermalm. Så att, det gäller att hålla i honom lite grann också, såklart, om man ska vara seriös.
Ja.
Så att, men hans kropp verkar ju tåla det.
Mm. Tror du ni får ha kvar honom förresten? Vad händer där?
Jag hoppas, såklart. Mm. Och tror, och sen vet jag inte vad som, jag har ingen direkt kontakt med honom just nu, hur han tänker. Mm. Utan han har haft en jättebra säsong, han har haft en jättebra utveckling, han kom väl hit lite grann som en, inte som en, som en färdig elitspelare, utan han suttit på bänken i Södra och vi såg någonting i honom och ville ge honom det förtroendet, och det har han verkligen tagit och utvecklats och gjort en jättebra säsong.
Mm.
Och jag hoppas att han känner detsamma och att han vill vara kvar.
Mm.
Det är vad jag känner.
Ja. Den, jag vet inte, den, nu var ju han här och provspelade. Men den liksom, scoutingen bakom, det var väl alldeles i början av din tid som han kom och provspelade. Men vem är det som liksom har ansvar? Vem är det som ser sånt här och bjuder in? Är det Urban eller är det Urbans ögon eller är det...
Ja, men det här är ju en del i den tjänsten som jag har, och varför jag kom hit är ju för att få struktur på såna här saker. Mm. Alltså Urban gör ju ett jättejobb liksom, men han har ju så mycket att göra, och hur kan vi i sporten bli mer inblandade och hjälpas åt? Och det var ju en av anledningarna att jag sitter där och jobbar här.
Mm.
Men som sagt, för jag kom ju in för ett år sedan precis, och då var det ju rakt in i en diskmaskin med spelare på en gång. Och titta. Och där vill ju vi hamna, att vi ligger i framkant hela tiden, som vi känner att vi är på väg att göra.
Att vara ett transferfönster före, eller liksom, ja, förutse nästa transferfönster,
förutse och nästa. Planera truppen och vilka spelare är intressanta på vilken position, och ha en inbördes rangordning på de spelarna som vi följer. Och
om vi ska ta det här liksom från rätt ände egentligen, vad är din arbetsbeskrivning, vad är din roll? Formellt sett så är det ju
Assisterande tränare. Är ju titeln som jag har. Och det, i den, det säger väl också det, vad jag är här för. Det är, jag är ju här för att hjälpa Joel. Att hans jobb ska bli så lätt som möjligt. Och sen har jag ju mitt jobb är väl uppdelat på två delar. Och dels är jag tränare. Och är med på alla träningar och är med på alla matcher. Och så dels så har jag den andra delen då, som består av ett scoutingarbete och bygga upp en scoutingstruktur för klubben. Så det är de två delarna som jag har i.
Om man då ser på om man börjar med ditt tränarjobb, vad är din roll liksom som tränare? Hur delar ni upp det där sinsemellan?
Det är ju en process som vi startade då förra året, att okej, vad behövs göras och hur kan vi dela upp det på bästa sätt? Och sen kom ju jag in i någonting som redan existerade, ett samarbete med Joel och Ferran. Och jag skulle få en plats i där någonstans, och vad har jag för styrkor och svagheter i förhållande till Ferran och Joel? Så att det var ju ett pussel så där som man ska lägga. Det som jag gör i, vi kan ta det konkret på träningarna, är att jag är en del och driver första delen av träningarna. Där det är en uppvärmningsdel med fysiska inslag, att hur vi kan ha progression på fysiken. Hur vi tränar de små delarna. Det kan vara ball possession, det kan vara rondo, det kan vara en försvarsövning.
Rondo får du ju en översätta för oss.
Det är väl kvadraten kallar man det för. En gammal kvadrat på svenska. Där man vill försöka få in delar i vårt spel. Alltså små principer som vi vill använda i våran. Det kan vara i försvarsspel eller så kan det vara i anfallsspelet och i speluppbyggnad. Där vi vill få in små saker. Så de delarna kör vi oftast från början som jag är med och driver. Sen går träningarna över i oftast i stora spel. Och då blir min roll, om vi har en matchförberedande träning, så har jag koll på motståndarna och vet hur motståndarna spelar. Och se till att det laget uppträder som motståndarna. Det kan vara att jag ska kolla på någon lagdel eller på någon spelare. Och så går jag och ger feedback då till Joel under de stoppen som vi har i träningen.
Så då får du säga till Christian Rubio att idag är du Kristoffer Olsson.
Så fungerar det.
Ja.
Inte, okay. Ja, jag har sagt det någon gång kanske så, men det är mer hur ska han uppträda. Det blir så.
Ja, okej. Så det är liksom, det är den tränarrollen. Kommer den att se likadan ut när Andreas Pettersson kommer?
Det är ju det vi sitter och håller på att kolla på nu. Hur jobbet kommer att se ut nästa år. Och den kommer kanske inte att se exakt likadan ut nästa år.
Vad tror du kommer skilja sig?
Jag tror att jag kommer att vara mer inblandad i vårat spel. Utvecklingen av vårat spel. Än vad jag varit i år.
En större roll? Alltså.
Ja, en annorlunda roll i alla fall. Det som har varit...
En utifrån sett, får jag väl säga.
Då. Ja, precis. Det som har varit utmaningen för mig är ju de här två rollerna. Att jonglera. Eller, för det finns ju bara begränsad tid att arbeta på. Och att vara tränare och att ha koll på motståndarna och ha koll på vad vi ska göra och samtidigt att använda tiden till scouting, det tar mycket tid. Man blir lite splittrad sådär. Därför har det varit så att jag sköter ju liksom mer motståndarna, lagdelar eller spelare. För han driver det stora, Joel har övergripande ansvar och kommer in på de stora spelen. Det är så det har sett ut. Men allting ska ju planeras och det ska finnas en tanke och ett syfte, även de små delarna som vi jobbar med. Så att,
Andreas Pettersson, ni har ju tagit pro license ihop, va?
Ja, stämmer.
Vad är, då känner du honom hyggligt, eller?
Jag skulle vilja säga att jag känner honom väldigt väl, eller inte väldigt väl.
Han är din bästa kompis.
Ja, precis. Ja. Han var en av de som jag umgicks allra mest med på kursen.
Okej.
Okay. Ja.
Egentligen så var min fråga vad skiljer mellan liksom honom och Ferran, tror du? Men vi får komma vidare till det där.
Ja. Nej, men om jag ska börja prata om Andreas så träffade jag honom när jag började som tränare och började utbilda mig. Så träffade jag honom första gången. Då jobbade ju han på förbundet som riksinstruktör och var ute och kollade till utbildningen som jag gick. Gick igenom Hälsingens fotbollsförbund och jag kände ju direkt att vilken duktig kille det här är. Gillade honom från första början. Så där träffade jag honom, jag tror det var ett par gånger han var ner och tittade till. Och sen då när jag kom in på den här provkursen och åker ner till Bosön och ska ta min första kopp kaffe där som man gör, man startar första måndagen där och den första jag träffar är honom. Och liksom hälsa hej, och är du här? Då skulle vi alltså gå provkursen tillsammans. Och då kände jag att wow. Och där började vi redan på en gång då prata fotboll som man gör. Och vi kände ju att vi klickade väldigt bra. På sättet som vi ser på fotboll och vad vi är intresserade av. Och så där startade väl liksom vänskapen. Och den pågick ju i 2 år under den här kursen. Och vi avslutade ju också, men vi åkte ner till Benfica tillsammans, han och jag. Och en till kille som heter Ulf.
För det ingår någon...
Ja, man får, om man vill så får du åka på ett studiebesök.
Mm.
Det var väl inte så många som gjorde det. Men i och med att Andreas, han har ju enorma kontakter i med sitt förra jobb som förbundskapten då, assisterande förbundskapten för U21. Så då åkte vi ner, och Victor Nilsson Lindelöf var ju nere i Benfica då.
Mm.
Och då åkte vi ner och var där och fick en fantastisk resa tillsammans. Och sen har vi hållit kontakten sen dess.
Mm. Ja. Hur funkade den liksom, som inspiration? Vad var att ta med sig från Benfica och hur de jobbar och skillnaden mot Sverige?
Det som jag tog med mig där och då, dels var det ju hur hårt de jobbade med att pumpa sin backlinje. En sån liten sak var de ju fantastiska på, måste jag säga. Jag tog med mig hur de använde fria ytor i när de tränade anfallsspel. Hur kan vi komma åt de ytor vi vill och hur kan vi träna det på ett bra sätt så att det sker flera gånger. Det tog jag med mig då. Tydligheten i rollerna som de har. För vi var ju där och så vi såg ju träningar med U15, U16, U17, U19, B-lag. A-laget hade ju förlorat 2 matcher där på rad. Och det var lite kaosartat där. Så vi fick inte komma så nära A-laget.
Nej.
Men man såg ju tydligheten i strukturen mellan de här lagen. Hur progressionen såg ut för de här spelarna. Så det var häftigt att se.
Att det var en skillnad i vad man arbetar med som U15-spelare.
Ja, men det var samma grunder som de hade hela vägen. Men det var ju liksom svårare och mer komplext ju äldre de blev.
Okay.
Så att det var en del jätteskickliga tränare såklart där nere som man fick se i action.
Mm. Andreas då, hans... Jag vet inte, hamnade vi på skillnaden mellan han och...
Nej, det gjorde vi inte. Ja, precis. Relationen. Varför gjorde jag det då? Jo, för att jag tänkte säga att jag vet inte hur de som lyssnar eller de som läser tidningen, kanske jag och Andreas Pettersson kommer till Sundsvall. Och då kanske man inte säger, vad är det här för någonting? Man tänker man då kanske. Men det jag skulle vilja säga då att det är en fantastisk tränare som kommer hit. Och om du pratar med folk i fotbollssverige så är han ett otroligt respekterat namn. Och han har ju en erfarenhet som jag ska inte säga få tränare, men han har varit U21 nu, jag tror att det är 6 år sedan 2013, och har ju drivit den liksom kanske den framgångsrikaste U21-lagen vi har haft.
Ja, det måste det vara.
Ja. Med kvalspel och med EM-guld och med OS-spel och sättet de har spelat på. Och den erfarenheten som han kommer hit med och den duktiga tränaren som han är, så är han, skulle jag säga att han är underskattad, men alla i fotbollssverige tycker att han är jätteduktig. Men kanske folk inte har koll på honom.
Nej, inte för den breda massan.
Nej.
Men de som har haft med honom att göra verkar ju tycka att han är något extra.
Ja, exakt. Och att han väljer att komma hit till oss. Och varför gör han det? Det är för att han gillar ju det vi gör. Mm. Och han tycker att vi har samma tankar. Joel och han och jag och föran tidigare. Så vi har ju samma tankar om hur man ska spela fotboll. Och vi har ju haft kontakt under säsongen. Och han är ju imponerad av det vi har gjort. Och han vill ju också komma hit och sätta sin prägel på det. Och jobba vidare, ta vid där dit vi har kommit för att utveckla ännu mer.
Mm.
Så det känns fantastiskt nu när föran lämnade att Andreas valde att komma hit.
Ja, men man undrar ju liksom steget så där att gå från att vara assisterande förbundskapten i U21. Man förstår att det finns ett visst intresse runt honom. GIF Sundsvall är en förhållandevis liten klubb. Man kan tänka sig att det fanns också större intressenter med liksom, varför locka giffarna en sån kille?
Han är klok, Andreas. Mm. Det är så. Det är det. Men, lite så är det att det som vi känner, vi som jobbar här och som jag och Joel nu då känner, och det är att det är någonting spännande som Joel började när han var med Fransén, och sen så kom Ferran hit och förädlade, och som vi vill fortsätta med, och vi vill bygga någonting väldigt bra här. Och det känner väl Andreas också, att han tycker att det är väldigt spännande, och han tycker ju att vårat passningsspel och att vårat sätt att spela fotboll är... Jag ska inte lägga hans ord, det får han väl säga själv, men han tycker att det är väldigt bra och att det är intressant att komma hit, och det är ju anledningen till att han är här.
Du då som känner honom, hur stor roll har du haft i att han kom hit?
Nej, det vet jag väl inte. Jag har ju pratat med honom såklart. Inte sagt att han ska komma hit, utan mer funnits här och förklarat hur vi jobbar och hur det ser ut och vad finns det för fördelar och vad har vi för utmaningar och vad finns det för potential att bli bättre och vad har vi för tankar i framtiden. Och inte så att jag har tryckt på honom på något vis, för det tror jag inte han skulle bli påverkad av så. Det är som du säger att han, och det finns ju flera allsvenska klubbar som har velat haft honom såklart, och han får göra sitt eget val. Och då har jag funnits där för att svara på om man har haft frågor som man vill ta med mig istället för med Urban eller med Joel till exempel. Så att det är väl den rollen som jag har haft i det här.
Är han på plats nu?
Nej, för nästa säsong? Han bor ju i Luleå. Tar med sig familjen hit. Och nu vet jag inte om jag säger fel, om han skulle komma före nyår eller direkt efter nyår. Det vet jag inte, men han är på plats i början på januari i alla fall.
Och du sa, det ni gör nu efter säsongen, det är ju, ni planerar lite inför nästa säsong och så. Vad kan man se för skillnader i ert upplägg till kommande säsong? Gör ni några förändringar?
Det är det vi ska komma fram till nu. Vi är ju precis i någon form av vakuum mellan 2018 och 2019. Där man har jobbat sedan januari och är väldigt trött i huvudet, och som alla så är man ju sugen på lite semester. Men det ska också sättas ramar för 2019, hur vi ska arbeta. Så vi har ju startat igång genom att Andreas har varit här och vi har gått igenom i princip allt som vi har gjort hittills då. Förklara träningsupplägg, förklara spelidén, förklara med vardagen, hur den ser ut, och suttit och pratat och vad finns, och utifrån det då, vad finns det för saker vi vill ha kvar, vad finns det för saker vi vill förändra, finns det saker som vi vill lägga till i det här, och det är väl den processen vi är inne i nu. Att förändra saker och
förändra och lägga till är ju kul. Finns det något du kan avslöja för oss?
Men det kan vara saker i vardagen som vi tränare känner att vi kan få mer struktur på hur veckan ser ut. Kan vi ha en tydligare periodisering? Mikrocykel är ju ett populärt ord som man använder.
Och har det här liksom poppisbegreppet periodisering, har det nu blivit, det har blivit ute nu? Nu pratar man om mikrocykel istället. Är det inne ordet som man
använder? Nej, det är ju samma. Så mikrocykel är ju hur veckan ser ut, och periodiseringen är väl på liksom, det är ju en del av periodiseringen. Och där är ju, har vi samma, jag och Andreas gick ju samtidigt, så vi har ju mycket samma idéer om hur det kan se ut, och där kan det finnas där kan det ju bli en tydligare struktur i hur tränar vi, vad tränar vi, när tränar vi, utifrån när matchen ligger blir det ju alltid. Sen finns ju saker i spelet, spelidén, Den får ju inte heller bli för stor nu, utan nu måste vi samla in det vi har. Mm. Och titta på det. Hur ska vi kunna utvecklas? Vad vill vi ha kvar? Vad vill vi utveckla till nästa år? Mm. Plocka bort i spelidén, det har vi inte pratat om än. Mm. Som saker som man ska ta bort. Utan det är kanske någon saker man vill förändra. Och saker som man vill lägga till. Och att det fortfarande är lagom stort för spelarna att förstå. Mm. Men det ska också vara tydligare för spelarna. Det är också en sak som vi känner att vi vill jobba med.
Mm. Att det ska funka ungefär lika bra om ni byter David Batanero mot Tobbe Eriksson.
Ja, men exakt. Alltså det ska ju vara... Förhoppningsvis är ju bägge kvar som nu när du stack in den där lilla grejen.
Ja, förlåt där.
Nej, men precis som du säger. Mm. Att i den bästa av världen så blir man inte beroende av individer, utan man har ett kollektiv som vet exakt vad vi ska göra. Mm. Och bli tydligare i den strukturen, i våra principer som vi kallar det för. Mm. I spelet. Och kanske skala av en del saker, göra det lite enklare. Mm. Så att det är ett spännande jobb.
Är det någon del av spelet så där som ni tycker att fan, det här har vi inte gjort bra, eller det här vill vi?
Man vill ju alltid, man vill
det alltid framförallt.
Ja, framförallt man vill alltid bli bättre. Det vi började jobba med inför 2018, det var ju att skapa målchanser och hur gör vi mer mål? Mm. För det var väl liksom lite problemet året innan, och hur attackerar vi när vi är centralt i banan? Och det tycker jag att spelarna har gjort ett jättebra jobb i. Mm, och det vill vi fortsätta. Mm. Hur attackerar vi när vi har bollen centralt framför backlinjen? Vi pratar om hur vi ska attackera från de yttre korridorerna. Ska vi börja dubblera med spelare? Ska vi ha positionsbyten? Det finns liksom idéer som vi pratar om nu. Hur ska vi kunna bli mer flexibla i vår speluppbyggnad? Mm. Beroende på hur motståndarna spelar, hur de pressar de med en, pressar de med två, pressar de med tre. Kan vi snabbt se där på planen och vara flexibla i hur vi ska spela upp bollen?
För det hände ju någonting också på slutet av säsongen när ni hade två storklubbar i rad mer eller mindre, va? Med Hammarby och AIK, där de hittade ett sätt att plocka bort er.
Ja.
Framförallt liksom genom att punktmarkera. Mm. Ett stundtals hela mittfältet. Var en sån grej till exempel. Har ni pratat om det? Hur löser man det här nästa säsong? För det lär ju hända igen.
Det lär hända igen, och det måste vi lösa, såklart. Mm. Mm, det som var nytt med det i år, det var ju att det kom ju från ingenstans. Mm. Och väldigt bra gjort av, det var ju Billborn som gjorde det första med Hammarby. Mm. Och sen då Rickard Norling.
Som aldrig i princip anpassar sig efter
den. Nej, men jag sa ju, jag pratade ju med dig innan den matchen. Ja. Och jag stod ju där och sa att ja, men vi vet hur AIK kommer att spela i princip.
Du sa också att Batanero skulle vara med i matchen.
Ja, men det var inte, det måste jag ju faktiskt säga, det var ingenting mot dig Lukas eller så. Nej. Utan det var, inte ens spelarna visste om att Batanero inte skulle vara med.
Nej.
Och då,
nej,
men då kan inte jag säga det till dig, utan jag vet det. Jag ljög inte, hoppas jag, utan jag
tror... Nej, det gjorde du inte. Nej, jag tror bara att du undanhöll, ja, sanningen. Nej, men och det kan man väl förstå. Mm. Hade slutskede av säsongen, man vill inte bjussa på någonting.
Nej, det var mer såklart.
Det är väl okej.
Okay. Ja, och dels var det för våra spelare visste inte om det, och sen är det ju såklart att kan AIK undgå den informationen så är det bra för oss.
Ja.
Så att det var ingenting mot dig, Lukas.
Nej.
tillbaka till det här med, ja, självklart så ska vi ju kunna, ja, hur kommer lagen att spela nästa år? Markeringsinslag. Ja, först var det ju Menziro som markerade Batanero. Mm. Ja, men det måste vi kunna lösa. Mm. Sen kommer ett helt lag att markera med fyra spelare, och så blir det en mot en på kanterna, och liksom, hur löser vi det här? Mm. Och det är väldigt, väldigt osvenskt, och det är så himla roligt att vara med om det. Mm. Som tränare. Att få, jag tycker det är så duktiga tränare i Allsvenskan. Som hittar på sig, som tar influenser från andra ställen och som hittar på nya saker som gör att du måste vara på tårna som tränare. Mm. Och kunna lösa de här sakerna. Jag tycker det är många skickliga tränare. Så att jag är imponerad av att de kom ut och gjorde så, att de klarade av det.
Mm.
Som de gjorde. Och sen när vi åker ner till
Friends.
Råsunda höll jag på att säga. Friends. Och de ska spela hem guldet på hemmaplan, och de hade förlorat en match tror jag mot Norrköping och har spelat på samma sätt jämt. Och jag, de kan ju inte ändra nu.
Mm.
De kan ju inte ändra inför deras guldchans på hemmaplan mot Sundsvall. Och de ändrar totalt.
Ja.
Och Robin Jansson springer och markerar Mike Sema nere på våran planhalva. Det var...
De följde med honom ute i korridoren.
Ja, det var han, det var ju som en ryggsäck. Och... Mm. Inte bara Robin Jansson, utan det var ju, de har ju en annan andra utgångspositioner i sitt 3-5-2 än vad Hammarby har i sitt 4-4-2. Men de, på samma sätt så markerar de samma spelare. Och det måste vi ju lösa. Så det har vi pratat om.
Mm.
Hur vi ska göra, såklart.
Men och då kanske man kommer till sånt här som att... som positionsbyten under matchen. Och
ja, men liksom flexibilitet i matchen. Och precis. Och
måste man till och med ha flera olika sätt att kunna lösa...
Det tror, ja, men det finns ju en otrolig trygghet i sättet vi spelar på.
Mm.
Det måste man säga, och det måste man respektera. Så att för det viktigaste är alltid att spelarna känner sig bekväma och att de kan gå ut och göra och få ut max av det de kan. Det är alltid det viktigaste. Men för mig så visst finns det utrymme för att vara lite mer flexibel. Mm. Det tror jag spelarna klarar av. Bara då.
Vad säger de mer? När man märker att så här stora klubbar som satsar många miljoner på sina spelare och bygger sina lag och AIK som vinner SM-guld, när de anpassar sig så pass mycket efter er?
Mm. Och den frågan egentligen säger väl allt. Mm. För det tänker man själv också, att här kommer lagen och säger att shit, hur spelas Sundsvall? Hur ska vi göra för att vi måste ändra totalt? Så att det är väl en fjäder i hatten för oss, det som vi har gjort.
Hur delaktig känner du dig i att liksom bygga upp det?
Det var som jag sa, det här började ju med Joel och Fransén. Får du hjälpa mig med vilket år?
Det blir årtal i min svaga okay. sida. Men det började med dem efter, och de hade ju varit lite bakom då Sören Åkerby.
Ja, också. Precis.
Kan vi vara på 2012? Nej, vänta, 12-13.
Ja, någonting eller någonting senare. Jag vet.
Som det började och var de två.
De två, ja precis. Men sen gick de upp i Allsvenskan. Och jag kommer ihåg när jag har ju följt Sundsvall hela mitt liv mer eller mindre, och jag kommer ihåg, de har väl inte alltid varit det roligaste laget och liksom
rent och inte under Joels ledning heller.
Nej.
Det är någonting som har utvecklats.
Ja, och när de började med det här så kände man shit, det här var spännande och vad roligt det här var. Och då började man ju följa dem mer, så att det här drog igång, och sen som jag sa så kom ju Ferran hit och tar han hit Ferran från Spanien, och han förädlar det här, och så kommer jag in liksom, som det blir väl år 3 eller 4 i den här processen som de är inne i, och jag har ju anledningen till att jag sitter här, det är också för att jag har samma sätt att se på fotboll som Joel har och som Ferran har och som Andreas har nu då, som jag sa. Så att jag har ju försökt och kommit in med mina idéer i det här. Sen har ju idén redan funnits där och processen har redan varit igång sen tidigare. Så att det är svårt att säga hur
det blir lite som en process. Det är ändå en ledarroll till som har tillkommit, och det kanske mer är någon slags förädlingsprocess av det som redan är pågående och uppbyggt och,
ja, det blir...
som man kommer in i.
Ja.
Men jag menar, då är det intressant att liksom titta på, för du har ju haft en egen tränarkarriär som huvudtränare. Vad stod dina lag för då? Hur spelade ni? Hudiksvall var det sista.
Ja, precis.
Det är jag aldrig sen med att påpeka eftersom det är mitt gamla gäng. Jag vill gärna kalla dem ABK, men det är mest när jag känner mig riktigt hemma.
Mm.
När jag kan ha fötterna på bordet och mjukisbrallor, då pratar jag om ABK.
Men, ja.
Men Hudiksvalls FF.
Ja, precis. Ja, det är ju det som de som har lite koll så där, de säger ju ja, men du är från Hudik, och det stämmer ju i det mån att jag tränade Hudiksvall. Jag började ju i Söderhamn, och jag är ju från Söderhamn. En stad som ligger lite söder om Hudiksvall. Och tog steget därifrån till Hudiksvall. Och började väl redan från början med att tänka sig, hur vill jag spela och hur vill jag träna och hur vill jag att mina lag ska uppträda. Man drivs ju alltid av att vinna matcher. Så är det. Så jag vill vinna matcher. Det var jag från början. Och sen kan du vinna matcherna på olika sätt. Och jag kände ju väldigt tidigt att jag vill ju göra någonting som känns roligt. Utvecklande för mig och utvecklande för spelarna som de trivs med att göra. Och som tycker det är roligt att komma på träningen. Och så konsumerade jag otroligt mycket fotboll.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På läste och försökte förkovra mig. Och hitta sätt att, på att... Okej, hur ska man spela? Och jag vill ju dominera matcherna. Jag vill ju kontrollera bollen. Ge mig bollen. Och så spelar vi. Och så flyttar vi motståndaren. Och så attackerar vi. Och så ja, det finns inte läge. Då vänder vi hemåt igen. Och så behåller vi bollen och så attackerar. Och väldigt, väldigt så... besatt av passningsspel. Besatt av att ha kontroll på bollen. Från speluppbyggnad upp i sista tredjedel. Och sen attackerar vi dem. Antingen då genom att vi positionerar oss på ett sätt som gör att motståndarna inte kan försvara. Vi flyttar över så pass mycket folk så att vi blir för många folk så att de kan inte försvara oss, och då kan vi bryta igenom. Eller att de flyttar över så mycket folk så att de tycker att ja, men nu är vi safe. Då vänder vi på spelet och så attackerar vi svaga sidan där de har för lite folk, och så kan vi göra mål där. Så att, ja, väldigt besatt av passningsspel, väldigt besatt av att kontrollera bollen hela vägen från eget mål till motståndarens mål. Alltså, sista passningen skulle gärna vara så nära straffområdet som möjligt.
Mm.
För att liksom inte tappa kontrollen på det. Och det har vi jobbat med. Och det är ju en av de här sakerna som jag känner en otrolig stolthet när jag pratar om, och det är ju det sättet som vi spelade då med Hudiksvalls FF. En förening som betyder otroligt mycket för mig fortfarande. Och som
jag, hur många år var det du hade där?
5 år. Och anledningen till att jag sitter här också är ju för Hudiksvalls FF. Det var ju de som gav mig chansen från början att, för jag är ju som alla andra. Eller man kan ju ta olika vägar till dit jag är idag. Och den vanligaste vägen är väl antingen som Joel, att man är en framgångsrik spelare som kommer in i föreningen. Sen som en tipslig tränare, och så tar man vägen upp. De andra tränarna vi ser, det är sådana som slutar spela och blir tränare när de är 20 år. Och så jobbar de sig upp och blir duktiga tränare. Jag tog väl något annat spår med bakgårdsvägen in här i finrummet då. Och det var Hudiksvall som gav mig den möjligheten. För jag jobbade ju som idrottslärare och hade små barn hemma, och sen åkte jag iväg till träningen. Och det är ju svårt att få ihop, det fungerar inte. Utan då gjorde de en tjänst till mig som gjorde att jag dels kunde gå ner i arbetstid. Vilket gjorde att jag kunde ägna mig mer åt fotbollen. Jag kunde jag kunde hjälpa till mer hemma. Och sen så slutade det att jag fick hade en tjänst där som handlade om fotboll. Jag jobbade i olika projekt i föreningen och slutade jobba som lärare.
Vad var det för typ av projekt och så i föreningen?
Dels, jag tycker de gör ett fantastiskt jobb där med, som du sa, gamla ABK. Mm. Hur kan de... Peter Ås heter han, marknadsansvarig där i Huff. Han jobbar ju ideellt som alla andra där. Och det är det som ligger mig så varmt om hjärtat, för de jobbar så hårt och så jobbar de ideellt. Och han fick en fråga hur de kunde utveckla ABK. Och då finns ju glapp i en stad som Hudiksvall. Då något år så är spelarna i ABK, något år så är de i Iggesund och något år är de i Strand. Och då ska man göra saker så i ABK till exempel. Så då om du har en utbildningsinsats, då tappar ju den. Då kan du bara, om du träffar kanske bara 15-åringarna och 12-åringarna, och för de andra är i Strand och Iggesund, så de får inte den här möjligheten. Så Peter sa ju att vi får slå ihop och göra en, heter det paraplyorganisation?
Ja, precis. Ja.
Mm. Så att Hudiksvalls FF blir den nya föreningen på toppen. Lagen under ska ha sin ungdomsverksamhet kvar, så att man ska bo kvar, eller man ska spela i Näsviken, så att det blir ingen hets att komma till Hudiksvall, utan bo kvar och spela i Näsviken och spela i Strand och Iggesund. Och. Men när de gör en utbildningsinsats så gör de det till alla föreningarna.
Mm.
Och där, det var ett långt svar känner jag. Men det var där jag kom in i bilden. Okej, hur ska vi... Det började, jag jobbat på fotbollsfritids. Åkte runt i fritids överallt i hela Hudiksvalls kommun och spelade fotboll med barnen. Vi startade en Huffakademi där vi bjöd in, den fortgår ju fortfarande, spelare från alla de här samarbetsklubbarna, så får träna med duktiga tränare då, varje vecka. Jag gjorde en gemensam utbildningsplan för alla klubbar, hur man ska träna från 6 till 19 års ålder, som jag åkte runt och presenterade för klubbarna. Så det var några av de sakerna som jag gjorde vid sidan om att träna deras
roll. Så du har varit med och fått lägga grunden till vad som med Helsingemått mätt blir liksom en storklubb, eller som du kan sikta lite högre, som kan sikta mot division 1.
Ja, det är väl det också, som sagt, att de tankarna är att spelarna ska komma från de här samarbetsklubbarna, att man ska kunna värva spelare därifrån.
Mm.
Och det tar ju tid det här, och nu är det väl 10 år som det har hållit på, och jag tycker att de är ett stabilt lag. Topplag.
Hur mycket smärta är det då att de inte lyckats ta det där klivet upp i division 1 som man är sugen på?
För mig? För mig är det för spelarna. Jag känner ju så mycket för de här spelarna som jag har. Ja, men vi har ju spelare som jag träffade första gången när de var 14, som man sen liksom var med och lyfte upp i A-laget, och spelare som var 17 som kom och som nu är börjar bli tidiga 20, och spelare som var 20 som nu är liksom vuxna män som bär det här laget, och sen har vi de här lite äldre som kämpar och som lägger ner all tid i den här, alltså det blir en hobby, för alla jobbar ju på sidan om. Och de tränar oerhört hårt, de är otroligt seriösa. Och så får de inte gå upp. Det smärtar mig för spelarnas skull. Och för de som jobbar i föreningen i övrigt också.
Mm. Tror, och det är en lyssnarfråga vi har fått också från vår supertrogna lyssnare Edith Einarsson. Det är ett alias, inte en gammal dam. Men som handlar om samarbete med Hudiksvall. Nej, det var faktiskt inte från Edith. Det är från Peter Axman, reporter i Hälsingland. Men det handlar om möjligheterna till liksom samarbete med Hudiksvall och GIFarna. Det finns ju många naturliga kopplingar att dra. Och en fråga som har varit uppe på bordet.
Mm. inte så enkel att svara på eller genomföra, skulle jag vilja säga. Det beror på vad man pratar om för samarbete, tycker jag. Mm. Det som jag har hängt med på att det pratar om, det är ju spelare som ska få speltid. Mm. Har jag hängt med lite grann på. Och då har svaret som är, det är ju, jag tycker att det är samma för mig, att ska du vara i våran trupp här och spela matcher någon annanstans, då kommer träningsveckan att bli för upphackad, både för spelarna och för oss. Jag menar, spelar vi en lördag och så spelar jag Hudiksvall då en tisdag eller tvärtom, kanske förmodligen. Så när de måste vila, så har vi våra högst belastande pass. Mm. Och när vi måste vara 20 i träning, så då måste de vila. Mm. Och de kan aldrig göra sig själv rättvisa på våra träningar. Och ska de träna med bägge lagen, det går ju inte. De tränar med oss på förmiddagen och så ska de träna med ett annat lag på kvällen. Dels så går det inte ur ett fysiskt träns. Det blir för mycket träningar. Och sen blir det, ja, hur spelar den här klubben då? Spelar de likadant som oss? Annars blir det annars kan man ha koll på två spelidéer och ha koll på två saker. Så det tror jag är en svårighet. Dels den fysiska...
Då måste giffarna paraplya Hudiksvall.
Ja, det måste... Nej, men det... Dels den fysiska och dels den spelidén, rollen som man har i laget.
Mm.
Det ser jag också som ett... Så det är väl... Sen känns, alltså, om man tittar från andra sidan då, som tränare för till exempel Hudiksvall. Om jag har en trupp som tränar hårt och sliter och de lägger ner sin själ i det här, och det är ju duktiga spelare och seriösa spelare. Och så försöker man bygga någonting och så kommer en kille som, ja, men ska han inte träna med oss? Skulle han, ja, men ska Lukas, nu ska du spela med oss, ja, men då vill jag att du ska träna med oss någonting, såklart. Och då hamnar vi i den problematiken att, ja, ska han träna också då?
Vill inte göra Hudik grabbar lacka på
att, ja, men då, någon som inte tränar som spel.
Vår kvadrat.
Ja.
Ja.
Så att hade jag varit tränare i Hudiksvall då, så hade jag ju känt för mina spelare som vi liksom jobbar ihop på.
Men då kommer man ju till den här problematiken, för tittar man på läget idag, ett gäng spelare som då kanske inte blir kvar, eller förmodligen inte blir kvar, med liksom Granat och Tegström och Battiar och Rubio, och man hör lite samma grej från dem, att jag måste ha speltid. Hur gör man med det här gänget då? Hur skulle du vilja lösa det i en optimal värld, om man får vara lite hypotetisk?
Ja. Jag tror på det som jag alltid har tänkt, att man har en ganska liten trupp där alla känner sig att de ska spela, och där alla känner sig delaktiga och där alla får speltid. Det tror jag på. När jag började skissa på det här, så tänkte jag på 17 liksom. Sen har det varit 16 eller 15. Ja, 15 blir kanske för litet så. Så att, men är det så pass få spelare, så att alla känner att de är nära att spela och alla känner sig viktiga, så bör, säger jag, för att det inte är säkert, för i år har vi haft väldigt lite skador till exempel. Så har man en normal säsong med skador, så bör man få speltid, tänker jag. Alternativet jag ser annars, det är att man har en U21 trupp eller en hel trupp till i en förening som spelar seriespel, som är inte beroende av våra spelare men som kan använda våra spelare. Det är väl det alternativet som jag ser, att det blir en helt trupp, en till trupp.
Kan vara dyrt.
Det är dyrt.
Får ni se till att hänga kvar i i Allsvenskan 2019.
Ja, det blir lite för dyrt. Det är väl anledningen till att det inte finns en sån trupp. Men, återigen för att knyta till Benfica, så var det ju där var Victor Nilsson Lindelöf var ju där han slog igenom i B-laget. Och sen fick tid på sig och fick spela matcher och sen fick han komma upp i A-laget.
I Sverige har ju den här U21-serien varit ganska bespottad. Mycket skitsnack runt den. Borde man förändra upplägget på den, tycker du?
Och det,
att det kanske blir en allsvenska på samma sätt.
Det är ju det. De vill ju inte göra mindre värd. Men det blir ju så när man inte tävlar om någonting och lagen prioriterar A-laget och de prioriterar U19. Så att det blir spelare som inte får speltid i A-laget och spelare som inte får speltid i U19 som spelar U21. Och då blir det blir ju en krock på kvaliteten. Det är inte helt lätt.
Nej, det kan vi konstatera. Vi har... Jag har en fråga också från, apropå Hudik som vi ju var inne där. Jens Nyholm frågar hur mycket saknar du Hudiksvalls FF?
Jag saknar dem. Jag ska säga så här som jag sa, jag är emotionellt förbunden med dem fortfarande. Sen har jag inte så att jag lägger mig inte i vad de gör eller jag pratar inte med massa spelare eller så, men jag följer ju dem. Och jag tänkte så här att det ska bli kul att få se när Micke skulle komma dit. Och jag var helt säker, jag sa till de spelare att ni kommer få en ny tränare som är jätteduktig som kommer att lära er nya saker och ni kommer att spela på ett annat sätt och ni kommer att utvecklas. Och jag tänkte att det ska bli kul att se. Men jag har inte kunnat sett så mycket. För att vi jobbar ju här uppe och det krockar ju oftast. Så att jag har inte sett deras säsong. Utan jag har ju bara följt den i tidningar och sådär. Men det var ingenting som jag kände att jag var tvungen att lämna Hudiksvall. Det var, när säsongen var slut, så var det var ett alternativ för mig att vara kvar i Hudiksvall. Sen... När klubbarna hör av sig och man får andra alternativ, så börjar man ju... Jag hade ju varit där i 5 år och jag hade ju inte heller lyckats ta i det här sista steget med dem. Och vad beror det på? Så att det blev ganska naturligt efter ett tag att jag skulle göra någonting annat när kontraktet gick ut förra året. Men jag, själv, som alltid, så saknar man personerna runt omkring och man saknar spelarna. Det gör man.
Någon speciell som du kom närmare?
Nej, jag vill inte. Nej, det vill jag inte. Det vill jag inte säga.
Finns det spelare i Hudiksvall? Det pratade Micke Bengtsson om när han var här om att han tyckte att det är några som man skulle kunna prova i GIFarna som skulle kunna komma och testa. Är du, nu har inte du kanske sett dem i år då på samma sätt, men är du av den åsikten? Skulle någon kunna ta det klivet, tror du?
Jag tror... Självklart så tror jag på... Jag tror på utveckling och jag tror att spelarna kan komma hit. Och det finns duktiga spelare som skulle kunna vara här och träna med oss. Och göra bra. Skulle de kunna slå sig in i en startelva och spela just nu... Det blir ju svårt.
Att starta 11 är ju någonting.
Det är liksom en annan sak. Men självklart så finns det spelare där, duktiga spelare som skulle kunna vara på våra träningar och göra bra ifrån sig. Det gör det.
Vi var ju inne på scouting-delen av ditt jobb, men jag tror vi tappar bort den lite. Hur funkar den? Hur ser den ut?
Det är... ett jobb, som jag sa, för att få struktur på alla namn. Och som sagt, jag jobbar tillsammans med Urban och Joel i det här. Där Urban har med sin erfarenhet såklart mycket kontakt med agenter och den vägen få till sig spelare och följer spelare. Jag har koll på de allsvenska klubbarna. Jag har koll på, jag har medarbetare som tittar på matcher åt mig då, som jag har kontakt med, som rapporterar till mig.
Vad är det för medarbetare?
Ja, det är väl inget, det är väl en kille som sitter nere i Hälsingland och en som sitter nere i Skåne. Två i Hälsingland och en i Skåne.
Okej. Via något företag eller funkar det här?
Nej, ja, hur funkar det här? De hjälper oss såklart. Och jag vet inte vad man kallar det för.
Ja, är det någonting man liksom har outsourcar, eller är det en tjänst man betalar för, eller är det...
Ja, de får ju en viss ersättning för det jobbet som de lägger ner. Det är ju killar som är hungriga och som vill hjälpa oss och som tycker att det är roligt.
Vad är de för bakgrund då?
Fotbollstränare.
Ja, de är befintliga tränare.
Ja, och...
Är de hemliga? Det är ett leende. Det besvarar med ett ansiktsuttryck.
Ja, nej.
Bunkerscouter.
Ja, men de hjälper till i alla fall. Ja. Det gör de. Och rapporterar till mig och så sammanställer jag det. Så har vi en databas på spelare. Och så har jag tagit fram egenskaper och som vi vill ha på varje position. Som de ska leta efter och de ska titta efter på sina matcher. Så de
skriver ni då upp till, liksom, i något rangordningssystem att den här killen, han har 8 av 10 på, ja, vad fan vet jag, första touch?
Ja, men det är lite grann så fungerar det ju. Alltså vi har i listan idag så är det väl uppemot en, jag skulle säga, 250 spelare som vi följer. Så. Och det är ju bara på de som jag har jobbat med och fört in i år. Och så att det är ju en del, det är ju ganska många spelare som är i omlopp. Och så, som du säger, dels rankar man dem. Ja, men hur aktuella är de för oss och hur mycket har vi sett dem? Och en del är man ju klara med och de är ju högst rankade. Och de här vill vi ha och de här kan vi titta mer på. De här är ingenting just nu av olika anledningar. Det kan ju vara att de inte vill komma till oss. Men de är ju fortfarande liksom kvar hos oss i våran lista. Som lägst rankad. Sen är det ju egenskaper utifrån vilken position vi tittar efter. Där vi har gjort en specificering på varje position. Och då har de ett protokoll som man fyller in när man tittar på spelare och så skickar man in det.
Så det är någon form av Excel?
Ja.
Ark då, typ?
Ja.
Okej.
Okay. Så fungerar det. Jag stämmer av och kollar själv på spelare och så ser jag någonting som jag tycker är intressant och så har vi en dialog med Urban och Joel och vad vi behöver och så har vi...
Ja. Åker ut och kollar på specifika spelare då och scoutar liksom?
Det är lite problemet med den rollen som jag har haft, som är tränare och scout i samma, det är att jag är ju alltid här på träningarna. Jag är alltid med på alla matcher och det är en svårighet i det här.
Men det är någonting, det är något som kanske önskas ifall resurserna blir annorlunda.
Det är helt rätt, Lukas. Det är ju så att vi försöker göra det bästa av de resurserna vi har. Vi har ju ganska små resurser i förhållande till andra klubbar. Det tror jag alla vet. I den bästa världen kan man lösa det på ett annat sätt.
Men okej. Okay. Hur delaktig har du varit i värvningen som har kommit här under året? Eller i scouting av dem? Oliver Berg och Paul Morén och David här och vad mer haft under säsongen?
Jag har...
Vet de kanske?
Ja. Jag har tittat på alla spelare.
Ja.
Såklart. Sen är vi, måste vi vara... Måste vi vara överens allihopa.
Hur går det till då? Om du ser någon som du gillar, eller det kanske inte alltid är den änden det börjar, men vad händer sen? Vad är nästa steg i processen? Liksom?
Det första steget är att man, om du tittar på en match och ser, okej, den här spelaren ser intressant ut och så måste vi följa den, och då kan det vara någon av de här mina medarbetare som tittar på dem. och gör en bedömning och sen så tittar jag på hur, vad de tycker. Och sen tar jag vidare, tycker jag att han är så pass intressant så att jag ska titta på honom, så gör jag det. Och tycker jag att han är så pass intressant så att det är någonting för oss, så säger jag det till Urban och till Joel. Och så får gå beslutet vidare.
Det har ju pratats om Daniel Björkman i BK Forward, att han har varit intressant för Giffarna. Har du varit och kollat på honom?
Ja, han har jag sett.
Hur mycket har du hunnit se honom?
Jag har inte, som jag sa, så har jag inte varit på plats och sett honom, utan jag har tittat på, följt honom under säsongen här.
Och de här bunkerkillarna?
Nej, de är inte inblandade i det här.
Hur följer man honom då?
Vi har ju ett system, eller Y-Scout heter det.
Ja.
Där man kan se alla matcher. Det är ett helt fantastiskt system där du ser matcher från alla delar av världen, och där kan du se Division 1-matcher också.
Vissa BK Forward-matcher har du ju på mitt media dessutom.
Ja, du ser. Det är ju sällan man kan se. Det är problemet att jag sällan ser fotboll live nu för tiden. Ja. Utan man tittar på det i efterhand. Då.
Hur mycket tid får du lägga?
Men tänk dig själv om du... Alltså, det tid som går åt till träning, det är när vi träffas klockan 8 på morgonen egentligen till efter lunch klockan 1.
Mm.
Det går ju till träning.
Mm.
Och sen så ska du hinna med och titta kanske på vilket lag ska vi möta, hur ser motståndet ut i helgen, och ska ha en idé om hur vi ska spela. Och så går tid till möten. Och, så att det är ett pussel. Och tittar du på en spelare så vill du, när du tittar på en match, och du gör klipp och du stannar och du spolar tillbaka. Och så en match för mig tar väl kanske dubbelt så lång tid.
Mm.
Så att det är ett tidskrävande jobb
att
titta på spelare.
Ja.
Det är svårt att uppskatta det, men man ser mycket fotboll.
Ja. Hinner du med familjen? Har du fått flytta dem till Sundsvall eller åker du emellan?
Ja, jag har lägenhet här.
Du har lägenhet här?
Ja.
Men familjen bor...
Familjen bor kvar i Södern.
Det är en bit emellan.
Ja,
hinner du känna dig som liksom, bra pappa?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Sen, som sagt, nu när man är hemma så är det ju härligt att vara hemma med dem. Men det har inte varit jobbigt någon gång under säsongen.
Nej,
så är det.
Och
det
har... Du har alltid kunnat trösta dig med att du har haft enklare än Ferran i alla fall.
Ja, närmare än Ferran, det är så.
Men det här är en jätteviktig fråga apropå familj. Från Anders Rönnmark. Han har antagligen fått frågan 1000 gånger, men man undrar ju hur det var att växa upp och dela efternamn med Gävleborgs främste idrottsman under senare delen av 1900-talet, alltså Fredrik Ånstrand.
Ja...
Det är din bror.
Ja, det är min bror. Det är min
och
bror.
Basketbrorsan.
Basketbror. Vi flyttade ju hit samtidigt. För länge sedan. För 20 år sedan.
Då skulle du gå fotbollsgymnasiet då?
Ja.
Mm.
Och han skulle spela basket här uppe. Och så att han har ju... Ja, men då... hängde vi ihop mycket och vi... Han har varit kvar, har bott kvar hela sitt liv här, och han är kvar här nu, så att hur det är att vara bror till honom, det är ju ett namn som folk känner igen honom, och folk känner igen mitt namn.
Ja.
Det gör de ju. Och folk frågar att är du hans brorsa? Ja, så är det. Så är det. Så att det är ju roligt att han är ihågkommen för det. Det måste jag väl säga.
Hur har det varit för dig då, som han, du har honom som brorsa och han har varit högst delaktig i liksom Sundsvall Dragons, och nu har inte han varit liksom en av de inblandade så i huvudpersonerna i soppan som har varit där, men med de åtal och domar liksom som har fallit nu, hur har ni pratat om det?
Jag tycker att framförallt så är det tycker väl alla att det är väldigt, att det är tråkigt och trist såklart. När sådana här saker sker i idrotten. Vi har ju ett annat fall också som är uppe på tapeten. Det som är bra för Fredrik och som är skönt för Fredrik är att han inte har varit inblandad i det. när han jobbade med Dragons så var han ju väldigt frustrerad över att han inte hade så mycket insyn och att han inte visste så mycket. Men det har vi ju sagt att det var ju skönt i efterhand att han inte hade det.
Ja, nej, då kanske han hade kunnat tillskrivas.
Ja, precis. Så det är väl det som vi har pratat om, att titta nu, vad jäkla skönt att du inte att du inte hade ansvar för saker och ting som skedde.
Ja. Vad jag har från Edith Einarsson också, att det har nämnts, och jag tror att det är jag som har pratat om det, att du, för det är ett intryck jag har fått, att du har för vana att bidra med roliga mönsterbrytande övningar. Och det är väl det jag kan fortsätta där på min iakttagelse. Jag tycker att när det jag har sett av träningen, jag kommer ju ofta i slutet av träningarna när du är som minst delaktig. Mm. Men när jag har varit och kollat på träningen så tycker jag att ofta du har hållit i någon övning som det kunde vara något lite annorlunda, det blir lite garv, det har varit lite lättsamt och sånt där. Är det någon del av din filosofi att bidra med just det?
Ja, det är det ju. Jag tänkte jag ska inte svara så jag känner att jag svarar länge på alla frågor här, men jag tycker
det är rätt okej. Vi ska snart runda av.
Ja. Jag tycker att det är viktigt att, och det här har jag ju med mig från mitt ledarskap i skolan som har färgat mig väldigt mycket, och jag ser ingen anledning till att ändra när jag jobbar med vuxna människor, att man måste tycka att det är kul att komma hit och man måste gilla att vara här. Och om inte jag gör det som tränare eller som lärare, så hur ska då spelarna kunna tycka att det är kul? Så därför försöker man ju med jämna mellanrum eller med lägga in saker som är roliga och som får dem att skratta och som får dem att trivas.
Kan man framförallt om man har liksom, torskat två raka här, det verkar vara lite spänt på jobbet. Är det då du plockar fram det ur hatten? Eller resonerar man så?
Sen är det också, kanske man inte tänker på, men allt det här är ju kopplat till den fysiska delen också.
Ja.
För det är ju en del i det här att men du har ju styrka och du har snabbhet, uthållighet, du har rörlighet och koordination. Det är de sakerna som du vill få med dig under en vecka. Rent fysiskt. Och då försöker jag tänka, men hur ska man kunna göra det här på ett roligt sätt, men det ska också vara någonting som utvecklar någon av de här kvaliteterna. Så att det finns också en annan tanke bakom det än att det bara ska vara roligt. Och svaret på om man tar fram det ur hatten, nej, inte liksom såhär, fan, nu måste vi göra någonting, utan det är mer, det här ska finnas för att vi ska ha det bra på jobbet.
Har du någon favorit sådär att plocka fram?
Jag tror spelarna har en favorit. Det är väl den som vi har kört mest. Och det är en form av tävling med inslag av snabba fötter och hopp och landning. Som är den fysiska delen. Och så är det en tävling. Det är stensaxpåse. Man möts i mitten och så gör man stensaxpåse. Och vinnaren får fortsätta i banan för att ta sig till motståndarnas bo och sno deras korna. Och förlorar man den här, då måste man ropa efter hjälp då, för att man måste ha hjälp från sina medarbetare. Och då kan nästa spelare springa i sin del av banan. Och den fungerade väldigt bra. Jag tror spelarna gillade den och skratt.
Det här måste vi komma ut med kamera och filma sen när ni drar igång.
Ja,
men det är bra. Jag tror att vi ska ta och runda av. Hur var det här?
Det var bra. Men du sa ju det här med kronologiska. Det vart ju inget kronologiskt.
Nej, inte ett skit. Inte någonting. Ingenting. Det har bara varit sidospår.
Ja.
Jag var också en av de liksom tidiga utgångarna som jag hade. Det var ju också så här, hur är det? Och du har hamnat lite i skuggan av Joel och Ferran. Det har vi inte pratat om alls. Nej. Det kanske får vara någon fråga som vi får avsluta med. Hur har det varit att vara i skuggan av dem? Man pratar alltid om Joel och Ferran, men det är ju ni tre.
Ja, och det, jag har faktiskt inget problem alls så, utan det var när kontraktet med Hudiksvall, som jag sa, gick ut, så funderade jag, okej, vad vill jag göra för någonting nästa år? Och de jag pratade med då, liksom, och han förtrodde mig till, liksom, då sa jag det, att jag vill nog komma till ett tränarteam där man, för jag har ju alltid kört mina saker, jag har alltid stått där som huvudtränare och pratat och, liksom, och skrikit och instruerat och kört mina saker. Jag kände att det skulle vara skönt att komma till, men istället för att ta ett steg på vägen till, liksom, mellansteg och göra mina saker, så kan jag få komma hela vägen och komma till ett tränarteam där man jobbar tillsammans, där man utbyter erfarenheter och där man utvecklas. Och jag kom ju precis dit. Jag ville komma till ett team. Och sen det blir ju ganska naturligt att när Joel och Ferran förra året har börjat på den här, men man får inte glömma bort heller att Joel började ju innan, året innan Ferran kom hit med allt det här. Och sen så har Ferran gjort ett jättejobb och förädlat det. Och jag kommer in som nummer tre. Jag vet inte om Giffarna har haft tre tränare någon gång tidigare. Och så
det väl varit när det var Sören?
Ja, just det. Och jag vet inte hur... det blir väl ganska naturligt att man pratar om Joel och Ferran och Joel och Joel och Ferran. För mig spelar det ingen roll. Jag drivs inte av någon sån uppmärksamhet.
Nej. Men vad, om man ser till din karriär och framtiden, har du några visioner? Vad du vill åstadkomma?
Ja, just nu så är jag ju mitt i min vision. Att jag har tagit mig till högsta nivå i Sverige. Och att här jag vill verkligen göra någonting bra med Sundsvall här. Och hoppas att vi kan ta det nästa steg och utvecklas och göra Giffarna till en bra förening. Det är liksom visionen som jag är mitt inuti just
nu. Vi delar med klubben. Men din mobil ringer. Vi ska börja dra oss mot lunchtid och sådär. Så jag tackar dig så mycket för att du kom förbi.
Ja, men tack, Henrik, Lukas.
Så ses vi ju nere på NP3 så småningom. Eller kanske Nordkallen först och främst.
Ja, det blir väl det.
Ja. Hoppas ni inte stukar fötterna. Får du ha det så gott
detsamma.
Så länge.
Detsamma.
Tack.
Är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser? Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor? Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.